Lina, hon sa att Lina sa att det känns som den första vintersöndagen. Jag tycker det känns lite grann som sommar. Just när jag ser ut över er. Så här brukar det se ut i juli ungefär. Och så nu här i slutet av december. Vi kan väl be en bön. Herre, tack att vi får mötas till gudstjänst. Tack att vi får läsa ditt ord, vi får gräva i ditt ord och vi får låta ditt ord forma våra liv och vår tro. Vi ber att det under ska få ske också idag. Vi ber så här i ditt namn. Amen. Texten som vi fick höra läsas idag var från Markus 10. Och det är ju en text vi oftast läser när vi har barnvälsignelse. Och när de kommer till Jesus med barnen och hur han lägger händerna på dem, tar upp dem i famnen och välsignar dem. Och vi läser ju det därför att vi vill säga att barn är viktiga i Guds rike, är viktiga för Gud. Och att Jesus gör något radikalt på den här tiden när han tar upp dem fysiskt i sin famn och han lägger händerna på dem och visar konkret att det här är viktigt för Gud. Barnen har en speciell plats. Men det är ju så att med Bibelns texter, de har ju väldigt många olika lager. Alltså Bibeln är ju en rik bok och en rik text. Så idag tänker jag ta mig an den här texten på ett lite annat sätt. Kanske är det första gången du hör den läsas på det här sättet. Och jag tar mig lite frihet när jag läser på det här sättet. Det här kanske inte är det översta lagret, det mest tydliga lagret. Men jag tror ändå det finns ett lager där som skulle kunna göra att man läser det på det här sättet. Och frasen som jag tar utgångspunkten i och som jag på något sätt utvecklar, det är just det här att ta emot Guds rike som ett barn. Vad innebär det att ta emot Guds rike som ett barn? Och jag vänder lite på det här och säger att, och försöker läsa utifrån förståelsen att Guds rike, att tron är ett barn. Eller att vi ska ta emot Guds rike och tron som ett barn. Ni hänger med på den vändningen, va? Alltså att tron, att Guds rike ska vi ta emot som ett barn. Vad innebär det om vi ska liksom jämföra och likna tron vid ett barn? Alltså där vi gör barnet till en bild på Guds rike och tron. Alltså kan man jämföra tron och Guds rike med ett barn? Ja, jag tror man kan det. Speciellt den här tiden på året när vi har firat jul. För när Gud ska gestalta sitt rike och den han är för att hjälpa oss att förstå hela tanken med tron och Guds rike, så kommer han just som ett barn. Det är så han gestaltar sig själv på jorden. Det är så det börjar. Det är det vi har firat och det är så hans rike manifesteras på den här jorden. Som ett barn. Så det finns någonting där som Gud vill kommunicera och som hjälper oss att förstå ännu mer vad tron och Guds rike är. Genom ett nyfött barn. Man brukar ibland säga om barn att barn inte är någonting man skaffar utan det är någonting som man får ta emot. Och det ligger någonting där, tror jag. Att barn är en gåva. Alltså ytterst så förfogar vi inte själva över livet utan det är någonting som ges oss från Gud. Vi har fått livet som en gåva från Gud. Och när vi får nåden och förmånen att ta emot ett barn så är det ytterst en gåva från Gud. Och psalm 127 skriver just så psalmisten. Barn är en gåva från Herren. Så att det finns någonting där om att faktiskt barn är någonting vi får ta emot. Och på samma sätt tänker jag att tron är någonting vi får ta emot. Att Guds rike det är också en gåva som ges av. Alltså tron och Guds rike det är ingenting vi skaffar oss. Utan det är någonting som ges oss som vi får ta emot. Och att tron är, och Guds rike är just en gåva och inte någonting som jag förfogar över eller som jag skaffar mig själv. Det finns ju bland annat i Romarbrevets 6:e kapitel. Där det står att syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså Guds rike är en gåva som ges oss. Det eviga livet, tron, det är någonting vi får ta emot. Det kommer utifrån till oss. Den här gåvan, det är ju det eviga livet, Guds rike eller tron. Det är någonting som Gud vill ge varje människa. Och exakt när, var och hur det här givandet går till och hur det ser ut, det är väldigt olika i våra liv, tänker jag. Vi har olika liv och vi är unika personligheter. Och precis hur den här processen och gåvan ges till oss, det är det som är så spännande när man lyssnar till människors berättelser. Hur såg det ut när du fick ta emot den här gåvan i ditt liv? Egentligen skulle man be var och en få bara ställa sig upp och berätta den här berättelsen. Och vi skulle märka att det är olika berättelser hur den här gåvan ges. Och att ta emot ett barn då, om vi ska koppla tillbaka till den här bilden, det är ju bland det mest omvälvande man kan vara med om. Snart, Lena, så vet du vad jag pratar om. Det är 6 veckor kvar om vi följer tidsplanen. Och vi kan aldrig helt och fullt förbereda oss på det här. Men det finns en tid av förberedelse och man anar att någonting är på gång, eller hur? Ja. Det är ungefär 40 veckor brukar det vara. Det är det normala. En tid av förberedelse där man anar att någonting är på gång. Och det är en 40 veckors ganska lång process. Där man förbereder sig. Man längtar. Man är orolig. Ja, allt det här längs vägen. Och ändå så är det så att när man väl står där med det där nyfödda barnet, så övergår det allt av förberedelse och förväntan som man kunde liksom tänka sig. Man blir ändå överraskad och överrumplad över det som händer. Man kan inte låta bli att bli överväldigad. Alltså när ett barn föds så är det alltid ett mirakel. Och varje barn som föds är ju helt unikt. Och så tänker jag då utifrån denna fysiska verklighet att en människas väg till tron på Jesus är också alltid någon form av en process. Alltså tron sipprar in i våra liv på olika sätt. Det är omständigheter som vi möter, det är uppväxten, det är människor som vi möter, det är texter vi läser. Allt det här gör att tron sipprar in och växer till. Och det är den här processen som vi är med oss. Det leder oss in i tron och tron börjar växa i våra liv. Det börjar spira, det börjar leva och det växer sig större och tron får tydligare och tydligare konturer i våra liv. Och det är ju så med ett barn också. Man liksom märker det mer och mer. Och helt plötsligt någonstans längs vägen där så har vi tagit emot en tro. Så har vi en tro i våra liv. En tro som vi på något sätt behöver ta hand om. Som vi behöver visa omvårdnad. Hänger ni med i bilden? Och när en människa får ta emot tron på Jesus så är det alltid ett mirakel och det är alltid en process. Det är ingenting som vi själva skapar eller åstadkommer utan det är någonting som Gud lägger där i våra liv och som får växa till. Precis som det är mirakel under som vi har fått fira nu i julen. Och hur det här går till, det kan man aldrig riktigt helt förklara. Alltså Jesus han svarar sina lärjungar vid ett tillfälle när de uttrycker starkt tvivel på att hur ska det gå till för en människa att komma in i Guds rike? Kan någon enda överhuvudtaget vara med om detta? Och då svarar han i Lukas 18. De som hörde detta frågade, vem kan då bli räddad? Han svarade, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det är Gud som skapar tron. Det är Gud som för en människa in i Guds rike. Och Nikodemus i Johannes 3, han har ju exakt samma funderingar. När Jesus börjar förklara det här med att bli född på nytt och så vidare. Och han säger, men det där är inte möjligt. Hur ska det gå till? Och så säger Jesus det att det är bara Gud som kan åstadkomma det här. Det kan inte ni själva göra eller åstadkomma. Alltså en födsel, både den fysiska födseln av en människa och att komma till tro, det är ett mirakel. Och varje barn som föds och varje tro som föds i en människa tror jag också är helt unik. Alltså varje tro är unik. Alltså man kan, jag vet inte om jag har haft det här påståendet förut, men det finns ett påstående som jag ofta förundras över när jag möter människor och när jag möter livet. Två påståenden. Det första är att alla är lika. Det är ett påstående som stämmer. Alltså vi är människor. Och i vår konstitution som människor så är vi lika, eller hur? Samtidigt så kan man säga om precis om varje människa att alla är olika. För det finns ingen exakt kopia utav mig. Alltså någon som är exakt likadan. Så det här är ju bara i sig ett fantastiskt påstående att två helt motsägande satser samtidigt är lika sanna. Bara det kan man ju fundera över rent filosofiskt. Men båda två är ju lika sanna. Alla är olika och alla är lika. Och så tänker jag att det är med tron på Jesus också. Alltså på ett sätt så är tron likadan hos alla. Alltså det vi delar, det är ju trosbekännelsen. Det man formulerade på 300-talet. När man ville liksom, vad är det vi delar? Hur ser den berättelsen ut? Det är ju trosbekännelsen. Det är ju det som är lika hos alla. Alltså frångår vi den, då har vi lämnat den kristna tron. Då är vi inte, då tror vi inte på Jesus längre. Då tror vi inte på den kristna tron. Och samtidigt så när vi får ta emot tron så går ju den tron igenom våra liv. Och våra liv, var och en, är ju helt unika och specifika. Så varje tro är lika. Men varje tro är också helt olika. Därför att inget liv är en kopia av någon annans liv. Utan varje liv är unikt. Och det är just i livet, det är ju där myllan är för tron. Det är där den växer och det är där den rotar sig i våra liv. Allt det vi är och allt det vi är med om och allt det vi gör. Och om tron kan liknas vid ett barn så är också konsekvensen av det här att tron växer. Att den förändras. Att den utvecklas. Den är inte statisk tron. Och i flera texter i Nya testamentet så möter vi just det här. Om att tron växer och att tron blir större och så vidare. Och det här är också ett litet eller ett stort mysterium. Vad innebär det att min tro växer eller att tron blir större? Att den utvecklas och förändras? Ja, det betyder inte bara, tror jag, någon sorts kvantitativ tanke om att tron blir större. Alltså det är mer dynamiskt, det har mer bottnar än så. Alltså ett barn som blir större växer inte bara i storleken. Ett barn inhämtar mer kunskap, lär sig hur livet fungerar, förfinar sina färdigheter och så vidare. Och på det sättet så tror jag också att tron växer i våra liv. Det är inte bara att den blir liksom större punkt. Utan det finns många dimensioner och nivåer i hur vår tro växer. Så det finns många aspekter och nivåer. Och tron är på det sättet någonting dynamiskt i våra liv. Som finns där, som Gud ger oss och som förändras och växer. I min personliga bibelläsning just nu så befinner jag mig i Thessalonikerbreven. Och det är gott att få finnas i ett brev eller i en text och bara liksom idissla det. Det är så de gamla kyrkofäderna benämner det här med andlig läsning. Alltså att idissla en text och bara mala den och få ut liksom den där näringen. Just nu så befinner jag mig i att mala Thessalonikerbreven. Och av en händelse, eller kanske, ja, vad är hönan och ägget? Så är det två brev som just lyfter upp den här aspekten av att tron växer och förändras. Så nu ska jag läsa ett lite längre avsnitt ur första Thessalonikerbrevet och sen ett litet kort avsnitt ur andra Thessalonikerbrevet. Och ni får det här på skärmen. Så här skriver Paulus i första Thessalonikerbrevet kapitel 3. När vi därför inte stod ut längre beslöt vi att själva stanna kvar i Aten och skicka vår broder Timoteus. Guds medhjälpare vid förkunnandet av evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen vacklade under alla dessa påfrestningar. De hör till vår lott, det vet ni själva. Redan när vi var hos er förutsade vi att vi skulle få lida, och så har det också gått, som ni vet. När jag inte stod ut längre skickade jag därför honom för att få veta hur det var med er tro. Frestade kunde jag frestat er, så att all vår möda hade varit förspild. Men nu har Timoteus kommit tillbaka med goda nyheter om er tro och kärlek. Och han har berättat att ni alltid tänker på oss med glädje och längtar lika mycket efter oss som vi efter er. Därför har ni, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidande, gett oss nytt mod med er tro. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er som vi känner inför vår Gud, när vi dag och natt bönföller honom om att få återse er för att rätta till bristerna i er tro. Se nu central tron är och hur levande tron är. Det är både att den växer och att den ska rätta till bristerna i tron och så vidare. Och att deras tro blir Paulus glädje. Sen fortsätter han i andra Thessalonikerbrevet i inledningen och säger så här. Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Det finns det goda skäl till. Ty er tro växer ständigt. Och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar. Om er uthållighet och er tro mitt under alla dessa förföljelser och lidanden som ni får utstå. Er tro växer ständigt. Det är någonting som pågår i deras liv. Och det är någonting som pågår i varje människas liv som har fått ta emot tron. För församlingen i Thessaloniki så var de utsatta för press. Alltså tron prövades utifrån av fysisk förföljelse. Det kostade på att stå fast vid tron, att behålla tron. Och Paulus är ju orolig att deras tro på något sätt ska ha minskat eller skadats eller till och med kanske ha försvunnit. Samtidigt som han rekommenderar deras tro när han hör genom Timoteus att den växer ständigt. Och det här gör honom glad. Och så säger han också att jag vill liksom rätta till också. Jag vill hjälpa er att ännu mer på något sätt förändras och växa i eran tro. Så deras tro inte bara överlevde en tid utav hot. Den växte, den frodades, den formades. Så det var någonting levande och inte statiskt, deras tro. Och så tror jag tron är tänkt att vara också i våra liv. Och på samma sätt som ett barn behöver näring och omsorg för att växa, så behöver ju tron det. Och då är vi tillbaka i det här att faktiskt tron är som ett barn. Att ta emot Guds rike som ett barn. Och ett barn behöver ju inte bara näring och omsorg, det här fysiska, utan behöver ju också vägledning och tröst, kärlek och allt det där som liksom gör att ett barn växer och formas och blir till. Så då skulle man utifrån det kunna säga att en tro som är, säg, 2 år gammal, den borde ju inte se ut som en tro som är 28 år gammal. På ett sätt gör de ju det, därför att varje tro är likadan. Alltså den håller sig till trosbekännelse, vi delar samma berättelse, den om Gud som skapar och Jesus Kristus som frälsar och den heliga ande som livgivaren. Det delar vi. Men någonting händer ju längs vägen. Ju längre tid tron får leva sitt liv i mig, desto mer förändrar den mig och desto mer kanske också förändras tron. Ser ni dynamiken i vad tron vill vara och göra med oss och i våra liv? Och inför nyår, tänker jag, så är det ofta så att man på något sätt gör någon sorts liten utvärdering eller bokslut över året som har gått. Hur blev det? Vad har jag varit med om? Och så tänker man också lite framåt. Vad kommer det här året? Hur tänker jag mig? Hur vill jag att det ska se ut? Vilka planer har jag? Och då skulle man kunna göra också det här bokslutet och utvärderingen i förhållande till tron som finns i våra liv. Om man har fått tagit emot tron. Alltså, ta med sig vissa frågor in, och det är de frågorna jag vill skicka med dig som är här idag. Alltså, vad har hänt under det senaste året eller åren i din tro, med din tro? Vad har tron gjort med dig? Det är väldigt bra att få reflektera över det. En av de andra texterna från andra Timoteus, som också är dagens text, så säger Paulus till Timoteus: kom ihåg de lärare du har haft. Alltså, kom ihåg hur tron förmedlades till dig. Och reflektera över det, hur din trosvandring, hur din historia kring tron ser ut. För det hjälper dig, tror jag underförstått, att förstå ännu mer tron i ditt liv. Alltså, på vilket sätt har tron förändrats eller växt eller påverkats under det gångna året? Det är en bra fråga att ta med sig när man reflekterar över året som har gått. Alltså, har tron fått ett större inflytande över mitt liv, mina handlingar, hur jag tänker? Eller har tron fått ett mindre inflytande? Och vad har utmanat mig i min tro? Eller vad har hotat min tro? Vad har varit svårt i mitt liv i förhållande till min tro? Och hur har jag hanterat det? Och vad har det gjort med min tro? Ja, man kan fundera många varv, och jag tror det är nyttigt att ibland reflektera över tron på just det här sättet. Och inför året som ligger framför det förhållandet till tron, så kan man också ställa lite frågor. Alltså, på vilket sätt vill jag skapa förutsättningar för att tron ska växa i mitt liv? Har jag någon tanke eller strategi, eller tänker jag att det sker nog av sig självt? Eller kan jag vara med och påverka de förutsättningarna så att tron växer, formas och förändras i mitt liv? Hur skapar jag de förutsättningarna? Hur ger jag min tro näring? Det där är ju viktiga frågor att ta med sig i året som vi går in i. Alltså, vilken fostran ska jag utsätta min tro för? Finns det saker i min tro, som Paulus sa, som behöver rättas till? Eller är den klar och färdig och liksom, det är inget mer som behöver förändras i min tro? Ja, jag tror inte det finns någon som kan säga så. Ja, min tro, den är klar och färdig. Det finns inget mer som behöver rättas till eller förändras. Alltså, Gud genom sin ande vill leda oss vidare steg för steg. Och det finns ju fler frågor att ställa sig, men ställ de här frågorna, fundera, be och tänk framåt. Gör en inventering av hur tron har växt fram och gör en plan och sätt upp någon sorts tanke i hur du vill att tron ska förändras och formas under året som ligger framför. Och vi har ju de här självklara redskapen. Du behöver ju inte hitta på saker och ting själv. Och jag tänker, de här redskapen och metoderna som är oss givna, det är ju Bibeln och bönen. Är det någonstans vår tro formas, korrigeras, utmanas, så är det just där. Eller den lilla gemenskapen, det som vi kallar basgrupper. Där är också en plats för att forma tro, för att tron växer, för att vi utmanar varandra, för att vi låter ordet få utmana varandra. Eller det som är med om nu, gudstjänsterna. Det är också en plats för formande och växt utav tro. Eller att visa barmhärtighet. Att möta dem som är utsatta och svaga. Det också gör någonting med oss, med vår tro. Det är väldigt tydligt när vi läser evangelierna. Så nu har jag gett dig massa tips och massa frågor och satt igång processer. Det var hela tanken med den här predikan. Därför att jag tror att vi kan läsa texten som vi läser vid barnvälsignelsen om att ta emot Guds rike som ett barn. Också kan läsa som att Guds rike och tron är som ett barn i våra liv som vill göra någonting med oss. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får avsluta det här året, det här kyrkoåret, med att reflektera över hur tron kommer till oss. Både som ett barn i Betlehem, men också som någonting skört och någonting levande i våra liv. Herre, tack att vi får ta emot tron. Tack för var och en som har fått ta emot tron. Men jag ber också för den eller de, Herre, som kanske bara funderar och brottas kring tron och finns i processen av att av längtan och oro och frågor, Herre. Heligande, var du med alla dessa processer i våra liv. Och led oss framåt och vidare. Låt tron här i våra liv få växa. Låt tron i vår gemenskap få växa och få påverka oss och forma vår gemenskap. Tack att du vill göra det med din heliga ande. Fortsätt ditt verk, Herre, vi ber om det. I ditt namn. Amen. Och nu ska vi som vanligt ge tid och utrymme för den här kanske eftertanken, reflektionen, bönen som kan ske antingen vid korset där vi kan få tända ett ljus. Det finns en förebedjare med oss idag som kommer att stå där. Kanske bara vill säga, be för mig, be för den process som jag befinner mig i. Be för min tro, att den ska få växa och bli ännu mer levande och kanske större. Och så tar vi den här stunden och det kommer bli möjlighet också att ledas i tillbedjan och sång här tillsammans. Och nu har ni suttit länge så ni kan få stå upp under den första sången och sen gör man som man vill.